Hej och välkommen till Ekumeniapodden Fokus. Det här avsnittet är en del av en poddserie där vi djupdyker i teman som har att göra med mångfald och inkludering. Avsnitten är en del av Ekumenia Equal, vårt arbete för att bli ett mer jämlikt Ekumenia. Redan 2015 kom ett beslut från Ekumenias riksstämma som sa att organisationen ska arbeta med de här frågorna. Varför? Jo, för att inget ska stå i vägen för att barn och unga får möjlighet att lära känna Jesus. För att Ekumenia ska vara ett välkomnande sammanhang där alla får vara sig själva behöver vi möta alla barn och unga med kärlek, respekt och förståelse. För att kunna göra det behöver vi kunskap om alla barns lika värde och rättigheter, men även barns olika förutsättningar i samhället. I den här podden får vi höra personliga berättelser, upplevelser och erfarenheter av att på något sätt skilja sig från vad som anses vara det normala. Förhoppningen är att insynen i olika personers verklighet ska leda till fördjupad förståelse och goda samtal om hur Ekumenia kan vara öppet och inkluderande för alla barn och unga. Till avsnittet har även sakkunniga bjudits in för att bidra med vetenskap, fakta och en lite mer objektiv infallsvinkel. Ju fler röster och perspektiv vi lyssnar till, desto mer förståelse får vi för att kunna bygga ett mer jämlikt Ekumenia. Samtalen leds av Fredrik Karlsson och Julia Sjöström som båda har jobbat med Ekumenias mångfald och inkluderingsarbete. Nu kör vi!
I det här avsnittet så ska vi prata om HBTQ+. Och till vår hjälp så har vi några gäster, nämligen Anna-Karin Kaspersson som är verksamhetsutvecklare på organisationen Eko i Göteborg. Och Emanuel Johansson som pluggar teologi och skriver och pratar om hur det är att vara transperson och kristen utifrån personlig erfarenhet. Välkomna hit!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Jättekul att ni är här. Om vi börjar med dig Anna-Karin. Vem är du och vad gör du om dagarna?
Ja, jag jobbar ju heltid då på föreningen Eko i Göteborg. Jag har gjort det 9 år nästan. Och sen för övrigt så är jag engagerad också i Betlehemskyrkans församling som är en ekumeniaförsamling. Sitter i styrelsen där.
Och du Emanuel, vem är du och vad gör du om dagarna?
Jag är 28 år och vi pluggar teologi på distans. Och förutom det så är jag ganska engagerad i för att skapa olika typer av trygga rum för transpersoner, kanske specifikt eller HBTQ-personer i kyrkan. Bland annat i Eko. Och också en konferens för en internationell digital konferens för kristna unga transpersoner som var första gången förra året. Och så kommer vi hoppas fortsätta flera år. Så det är också engagerad i.
Vad står HBTQ+ för?
Det betyder ju då homo, bi, trans och queer. De här orden. Och det betyder de här två första bokstäverna HB handlar om vem du blir kär i och vem du blir attraherad av och vill leva med, helt enkelt. Och det brukar kallas för människans sexuella läggning. Vi har också heterosexualitet där, som ja, är en annan sexuell läggning som är ganska vanlig. Och sen har vi T och Q. Och Emanuel, har du lust att säga någonting om T där?
Ja, det står för trans då. Ett paraplybegrepp för personer som inte identifierar sig med könet de blev tilldelade i födseln. Till exempel när jag föddes så sa de att det är en tjej. Men det visade sig inte stämma. Och det är som sagt paraplybegrepp. Och infattar många olika identiteter på det spektrat. Liksom. Och vi kan nämna också att man kan identifiera sig som binär eller icke-binär transperson. Alltså man eller kvinna eller icke-binär då att man är någonstans emellan kanske. Eller?
Mm. Just det.
Och vad står Q-et för?
Och Q-et står för queer. Och det är från början ett skällsord som HBTQ-rörelsen har tagit tillbaka. Och betyder konstig, att man är utanför ramen, utanför ja, liksom det som är förväntat av en som människa. En del kallar sig för queer, kort och gott, istället för att säga att jag är HBTQ-person. Därför att man kanske är HBTQ-person på flera olika sätt. Liksom. Man kanske bryter mot både, alltså man bryter både mot heteronormen och mot cis-normen. Alltså man är varken, man är helt enkelt queer. Så. Och sen kan det också vara en, ett, som man säger, ett sätt att se på världen i största allmänhet. Queera personer är inte så, många homosexuella till exempel, kan vara väldigt så här noga med att passa in liksom. Att jag vill också kunna gifta mig, jag vill också ha, alltså så här, att man liksom ändå, man vill vara i en slags norm fast, ja, ändå inte. Men queera personer kan vara liksom väldigt bekväma med att jag är inte som andra och det är fine liksom.
Att inte vilja identifiera sig.
Ja, det kan det också vara. Mm.
Så H och B är ju då homosexualitet och bisexualitet står ju för sexualitet. Och transitet handlar om identitet, könsidentitet eller uttryck. Och queer är ju ett separat begrepp helt enkelt. Som kan ha med allt detta att göra.
Precis så. Och jag vet inte om jag direkt förklarade bisexualitet. Det kanske jag missade i all förvirring här. Men jag tänker att det betyder ju egentligen bara att du letar både bland män och kvinnor när du söker en partner. Eller en person som är icke-binär.
Om man pratar om plusset.
Plusset, då är det andra begrepp som kommer till. Det är plusset och det kan vara viktigt för att allting som är liv utvecklas och lever.
Vi vill också fråga hur ni identifierar er. Alltså vilket pronomen ni föredrar. Han, hon, hen, den eller så.
Mitt pronomen är hon.
Och mitt är mina, han eller den. Båda går bra.
Och mitt är hon.
Och för mig så funkar han eller den. Och varför är det viktigt att prata om pronomen?
Det är vanligt att vi antar utifrån någons namn eller kanske vad den har för kläder eller jag vet inte, olika saker, vad den har för pronomen. Men egentligen kan man inte se på utsidan vad någons pronomen är. Eller könsidentitet. Så därför är det viktigt att säga det. Egentligen i så många sammanhang som möjligt när man bara presenterar sig. Oavsett om man är HBTQ-person eller inte. Det hoppas jag kommer mer och mer att man så det ingår.
Nu ska vi gå in på de lite mer personliga berättelserna. Och jag tänkte, Fredrik, du är ju min kollega här i podden.
Ja.
Och du är ju själv homosexuell.
Mm.
Vill du berätta om din resa?
Ja, men det kan jag göra. Jag har ju vuxit upp i kyrkan. I en ekumeniska kyrka. Och varit väldigt engagerad i ekumenia egentligen hela mitt liv. Men jag har väl känt, det finns jättemycket att säga. Men jag har väl känt att precis som i skolan så har kyrkan för mig inneburit en ganska stark tystnadskultur. Och stark heteronorm som du var inne på tidigare, Anna-Karin. Som gjorde att jag kanske inte valde att dela med mig av min sexualitet. Och det pågick säkert under 8 år. Alltså hela min tonårstid så pratade jag aldrig om känslor eller vem jag blev kär i eller attraherades av. Och man kan ju fundera lite på vad det gör med ett barn när man inte känner den tryggheten. Och det var väl egentligen inte att många uttryckte negativa saker. Men det var att jag var väldigt osäker på, kan jag få vara den jag är här? Kan jag få vara älskad för den jag är? Det var liksom tystnaden som gjorde mig osäker, tror jag. Och att man förväntades vara heterosexuell. Alltså en man som också attraheras av kvinnor. Så det var, jag bara insåg att det var väldigt modigt av mig. Faktiskt att börja berätta för mina närmaste vänner att jag följer inte den normen. Och det tog mig ungefär 8 år att så här, våga. Och en del personer kan ju gå ett helt liv utan att berätta. Om sin sexualitet eller könsidentitet eller vad det kan handla om. Men jag var aldrig riktigt på Jesus. Vilket är väldigt fint i efterhand. Att jag var alltid väldigt övertygad om att Gud älskar mig för den jag är. Men jag tvivlade på mina människor omkring mig. Att de skulle se mig på ett annat sätt. Så den var en väldigt en trygghet jag hade med mig. En del kan ju blanda ihop kyrkan och Gud. I den här kampen. Och också tvivla på kyrkan och tvivla på Gud. I samma liksom kamp. Men jag har nog insett i efterhand att jag har burit på en väldigt jättestark falsk skuld. Jag tror att det är en skuld som jag inte har lagt på mig själv, utan det är andra personer runt omkring mig som har sagt till mig att det jag gör, den jag är det fel? Eller, ja, det har varit mycket snack om rätt och fel och sex och samlevnad. Hur ska det gå till? Och, så jag har fått bearbeta den skulden som jag egentligen inte lagt på mig själv. Och det känns ganska skönt att jag har landat i att det går att älska sig själv och vara älskad trots att jag bryter mot heteronormen. Men det tog ett tag en tid. Så det var lite av min resa.
Anna-Karin, vill du berätta om din resa och din historia i kyrkan?
Ja, men absolut. Jag har inte vuxit upp i kyrkan så med föräldrar och så, men jag hade jag hängde mycket i kyrkan som barn. Jag gick en kristen deltidsförskola. Så att Gud var tidigt ett begrepp för mig. Jag började tro på Gud ungefär samtidigt som jag slutade tro på tomten så där 6 år så någonting. Så att Gud har alltid funnits med mig. Och i de sammanhang jag fanns så hade jag också en känsla av att nej, men här får alla vara med. Men så växte jag upp och jag förstod ju också. Och för mig var det nog inte som växte upp på 70-80-talen, så var det inte så stor skillnad på tystnaden i samhället och i kyrkan. Eller så här, det var inte så stor. Alltså klart, det som fanns med AIDS kom ju där under tidigt 80-tal till exempel. Det var ju en sån stor grej och man förstod att oj då, det här hade på något sätt med homosexuella att göra. Vilket gjorde att kyrkan gick ut och fördömde, och samhället i stort var också väldigt, väldigt rädda. Så. Och det tror jag präglade min liksom känsla för att nej, tänk om jag är sån. Och jag kände egentligen bara till Jonas Gardell. Det var liksom det enda som fanns att spegla sig i på den tiden. Det fanns inte internet och det fanns ju, alltså det fanns ju ungdomstidningar, men det var väldigt så här, Christer Lindar, alltså det var, fast det var också män då. Så att det var svårt att ha någon att spegla sig i. Så att jag kom ut ganska sent, för jag visste ju om det själv liksom, men jag tänkte att det här behöver jag inte ta itu med förrän det verkligen bränner till liksom. Och det gjorde jag ganska sent. Och det hade väl också med att göra just att jag hade en känsla av att jag behöver kunna stå ut med att de som finns nära mig inte tycker att det här är bra. Så. Jag måste kunna leva utan dem. Liksom. Och det var nog en ganska, det var en tuff inre resa. Men det blev ändå ganska bra. Jag tycker att jag fick mycket hjälp. Jag gick och pratade med en terapeut faktiskt. För att fundera lite på hur jag skulle göra detta. Men det hade underlättat så mycket. Om inte. Tystnaden, för jag tänker på tystnaden. För min del var det mera så här fördömelsen, jag visste att den fanns. Men nu när jag har blivit äldre och finns i andra sammanhang så känner jag ju att tystnaden är också problematisk. För att det finns så mycket som vi skulle behöva prata om. Och jag tror kanske att hbtq-personer har en nyckel där som ingen annan har. Att vi har liksom behövt göra den resan med oss själva. Också stått upp för oss själva och många gånger fått uppleva att det går bra. Och det skulle jag vilja förmedla faktiskt till varje ung ledare och varje barn i Ekumenia och alla i Ekumeniakyrkan och så. Att det är värt det, tror jag.
Hur gammal var du när du kom ut och hur identifierar du dig idag?
Ja, men 35. Och jag identifierar mig i första hand som lesbisk, homosexuell. Är jag bisexuell? Ja, det vet man inte. Eller det vet inte jag än. Jag har aldrig hittills blivit kär i en kille så att jag vill ha ett förhållande. Så ja, det är en livslång resa.
Mm. Och Emanuel, du pluggar teologi.
Mm.
Du har funnits med i kyrkliga sammanhang.
Mm.
Och du är transperson.
Mm.
Hur är det och vill du berätta lite mer om din resa?
Ja, jag tänker att min resa kan präglas ganska mycket av att ett väldigt dubbelt förhållande till tron. Eller för jag har vuxit upp men väldigt konservativt och liksom tidigt förstått att som en HBTQ är inte bra. Och så här, ja men trans, det är inget bra val typ. Så ganska tidigt så tänkte jag så här, ja men om, eller jag kommer ihåg att jag tänkte när jag var ganska liten ändå så här, om inte mina föräldrar hade skyddat mig så hade jag varit trans. Så jag hade typ någon känsla av att det var jag, fast sen så liksom förtänkte jag det länge. Så, och det bidrog nog till att jag liksom typ inte visste vem jag var, eller var typ något slags vakuum, eller något jag bara gjorde vad jag tänkte jag förväntades och typ presterade i skolan och på andra sätt. Så jag tänker typ fram till jag var kanske 7 eller någonting, så tror jag att jag liksom tänkte inte så mycket på, eller det funkade bra att bara vara jag typ. Jag hade nog mest killkläder och ja, men lekte ganska mycket med killar, men också, men inte bara stereotypa killgrejer eller så här. Gillar att pyssla och leka med hästar och, eller jag vet inte, olika saker. Men sen när jag blev lite äldre så tänkte jag att jag kände av att okej, jag borde försöka vara som en tjej. Mm. Och så tror jag lite tappade bort mig själv. Och sen så det känns som något slags vakuum typ hela skoltiden nästan. Eller så här, grundskolan och gymnasiet och lite till. Och då mådde jag ganska dåligt, var ganska ensam. Och det motsinsfulla är kanske att det som jag hade fått på något sätt från kyrkligt håll som gjorde det svårt var också det som, alltså att jag fick en stark tro tidigt och liksom kyrkan blev ett, tron och kyrkan blev ett så här tryggt och bra sammanhang för mig. Så det var liksom en skyddsfaktor och inte en skyddsfaktor samtidigt, jag vet inte. Men sen när jag kom på att jag var trans för typ 5-6 år sedan och mer började utforska det, då blev det väldigt krock liksom med om en mest, eller stor rädsla för att förlora nära personer eftersom jag hört mycket negativt typ om HBTQ och sånt. Så att det har varit väldigt tufft typ att göra den resan ganska, med mycket rädsla för att förlora liksom nära. Och det har också varit, inte under den resan har jag inte heller hört så mycket negativt, men det är just den så här tystnaden och så här, kanske ovilja att förstå eller prata som också kanske blir minst lika skadlig som om någon säger att det där är fel. Om det så här, vi låtsas som att det här inte finns, är ju typ också att säga att det inte finns. Men
så dina tankar kring könsidentitet så har funnits med egentligen hela livet?
Det kan man nog säga att det, nu efteråt särskilt så kan jag se om det där var en sån tanke och där. Fast det är liksom, till exempel ganska roligt när andra, eller när tjejer liksom i omklädningsrummet så här pratade om att idrottsläraren, alltså så här fruktade för att få så platta bröst som hon när de blev äldre. Mm. Och jag bara, åh jag vill också att det ska vara så där platt. Det var liksom helt, eller så här saker som jag tänker efteråt. Ja men det var, ja men det är så här små saker som jag efterhand kan se. Men det var inte som att jag aktivt tänkte på då att så här, ja men jag är nog inte en tjej, men det är liksom mer små tecken som jag kan se efteråt med.
Hur är det att leva som öppet trans nu i kyrkan?
Ja, det beror lite på. Jag tror att jag inte går till kyrkan om jag inte vet att de är HBTQ och trans liksom inkluderande. För jag orkar inte, jag har tillräckligt mycket att fightas med typ. Men en sak som jag tänker också på med min resa när det gäller kyrka eller teologi kanske, är att eftersom jag funnits i ganska mycket eller konservativa sammanhang så har jag också själv haft ganska, eller ja, väldigt konservativa värderingar själv. Och liksom i och med att jag kom på att jag var trans, omprövat eller liksom så här, många olika saker och tror jag blivit mycket mer öppen och också har fått en inte lika liksom snäv liksom tro på något sätt, känner jag. Och sen när jag började på teologiutbildningen så blev det ännu värre. För då såg jag att det som man lärde i kyrkan, typ om Bibeln och så här, men varför har ingen sagt det här om Bibeln, om bibeltolkning och så. Och då fick jag ompröva ännu mer, eller så här, omdefiniera min tro efter vad jag har lärt mig där. Typ. Så det har verkligen varit en, liksom, att komma på att jag var trans blir också en väldig resa i tro. Det är liksom, som jag är väldigt tacksam för.
Och Julia, du är ju heterosexuell. Hur har din resa varit?
Ja, men jag tänker det att, som ni har pratat om här innan, att vi har ju en väldigt stark heteronorm i samhället och i kyrkan. Och jag har ju aldrig behövt komma ut. Jag har ju haft det privilegiet att jag är en del av normen. Och då tänker jag att det är extra viktigt att jag är medveten om att jag är med i den normen. Och att jobba för att vidga den normen.
Jag tänker på ett begrepp som man hör ofta är ju så här. Här är alla välkomna. Och vad tänker ni när ni hör det begreppet? Och just det som du säger, hur kan vi bli bättre på att välkomna alla? Och oavsett man själv är HBTQ eller om man har två föräldrar av samma kön. Eller...
Ja, jag tänker ju liksom att det är men oerhört viktigt att vi tänker på vad ligger bakom det där. Här är alla välkomna. Det låter ju väldigt bra. Jättebra låter det. Alltså det är inte fel att säga här är alla välkomna. Men jag tänker att personer som är vana vid att uppleva tystnad kring vem man är. Eller känner en osäkerhet på grund av hur kanske också kyrkan har tänkt förut. Och då kan vi också tänka så här att människor som närmar sig kyrkan utifrån kanske har en bild av vad kyrkan har gjort förut eller man har en förförståelse. Så då kan det vara bra att veta att inkludering är ofta en väldigt aktiv handling. Vi behöver adressera på något sätt, tänker jag. Det är i alla fall det är vad jag tror. För annars är det väldigt lätt att man lägger på HBTQ-personerna att försöka uppföra sig på ett sätt så att man inte märker. Och det tänker jag inte att någon mår bra av. För att vi vill ju att alla ska kunna vara fria och uttrycka sig som Gud har skapat oss.
Du nämnde ju det bland annat att du vill veta gärna innan att du är välkommen. Innan du besöker till exempel en kyrka eller...
Ja, jag tänker... Eller det begreppet, eller att säga att här är alla välkomna. Jag tänker på det, jag tycker det är onödigt att säga det faktiskt. Jag tycker det är bättre att man tänker på hur kan vi göra för att folk ska känna sig välkomna. Och så får det man gör. Och man bedömer själv utifrån det. Om man känner sig välkommen. Men man kan göra olika saker. För att man ska känna sig välkommen. Till exempel skriva. Eller så här. I vår församling jobbar vi. Med det här. Till exempel med HBTQ. Eller olika saker. Eller att det är synligt. Att man är. Ja, det syns tydligt att man är positiv till HBTQ-personer. Men själva uttrycket här är alla välkomna tycker jag att... Jag vet inte, då blir jag mest bara så här, lite så här tvivlande. Så här, verkligen.
Ja. Man kanske skulle kunna skriva istället... Här skulle vi önska att alla skulle känna sig välkomna.
Mm.
Eller någonting. Alltså, för det ligger ju någonting i det där. Att här är alla välkomna. Som ett krav nästan att jag känner du dig inte välkommen så är det dig det är fel på, liksom, på något
det.
Vis.
Just det. Vill att alla ska vara välkomna.
Ja, men det... Ja.
Ni har ju också varit med och skrivit varsitt kapitel i en bok som heter En enda kropp. Jag tänkte så här, vad är ert viktigaste inspel när ni skrev den boken? Vad ville ni, om ni ska vara lite kärnfulla, skicka med läsaren?
Jag ville... Egentligen skicka med ett möte med en transperson. Att ja, de får möta mig då. Och dela typ mina erfarenheter. Just för att jag tänker att trans inte har varit så synligt i kyrkan. Och kanske inte finns så mycket kunskap. Och då vill jag dela med mig av det. Och jag tror att det är genom att främst genom att möta personer. Och förstå något mer om deras livsvillkor. Eller så som man kan bli... Liksom förstå att det här är på riktigt och vi kan behöva göra saker för att eller göra det lättare för de här personerna. Eller, ja.
Vad Vad vill du skicka med läsa den, Anna-Karin?
Men jag fick ju uppgiften att skriva någon form av checklistekapitel. Mm. Med lite olika tips och så. Ja. På hur en församling kan bli mer hbtq-inkluderande. Och just ordet inkludering tycker jag är jätteviktigt. Och det gäller inte bara hbtq, utan det gäller ju överlag. För jag tänker att vem som helst är ju egentligen kyrkans, alltså målgrupp. Det är liksom ingen som inte är kyrkans målgrupp. Liksom. Så att jag tänker att vill vi tänka på att alla människor är Guds goda skapelser och liksom verkligen få en församling som är mångfaldig och så, så behöver vi hjälp att låta de människorna få en chans att komma in och bidra till församlingens växt och liksom gemenskap.
Och ju mer, jag tror det är hälsosamt för vilken gemenskap som helst, ju mer liksom blandad den är av olika livserfarenheter och personligheter och allting. Och kanske hbtq-personer kan ha behövt, måste inte vara så, men kan ha behövt brottas mer kanske med teologi och Gud och så. Mm. Och kan ha en del spännande att säga om det. att bidra med. Mm. Men det kan också personer som inte är hbtq-personer ha gjort. men,
absolut, just det. Just det där tänker jag så här, att det är så lätt att tänka att ja, men oj, ska vi då inkludera hbtq-personer? Och vad ska de vilja ha? Nu har vi redan betalat här för detta och detta. Nu ska vi också, alltså det blir som att det blir som ett besvär liksom. Men jag tänker att det handlar också om att på något sätt öppna för att folk ska kunna ta plats.
Julia, vi börjar närma oss slutet här.
Ja.
Men du jobbar ju också på en biståndsorganisation som heter Diakonia. Mm. Som finns på, runt om i världen. Som jag också jobbar med mänskliga rättigheter och bland annat hbtq+. Vad, vill du bara kort berätta, vad jobbar ni med? Om vi ska blicka utåt i världen lite också.
Ja, det kan vi göra. För hbtq-personers rättigheter är ju inte bara ett problem här i Sverige. Utan det finns ju utmaningar i väldigt många delar av världen. Och precis som vi har pratat om så finns det problem med diskriminering och fördomar. Men det finns också länder som har väldigt hårda och diskriminerande lagar och regler som direkt och aktivt hotar hbtq-personers liv. Och det finns många länder där hbtq-personer förföljs, till och med mördas och kan hotas med långa fängelsestraff bara för att leva det liv som man vill leva. Till exempel så är medelåldern för en transkvinna i Latinamerika 35 år och ett exempel på ett land där Diakonia finns och där hbtq-personer möter stora utmaningar, det är Peru. Där stödjer Diakonia en organisation som heter LIFS som arbetar just för hbtq-personers rättigheter och för att skapa trygga rum. Och det är någonting vi har nämnt här idag. Behovet av rum att mötas, dela erfarenheter och också kämpa för sina rättigheter. Så det är någonting som Diakonia är med och arbetar för.
Jättebra. Vi pratade en del om att Ekumenia är ju på en positiv resa.
Mm.
Att om man jämför med din berättelse sedan tidigare, att det blir bättre för hbtq-personer. Och som du säger, inkludering är ett aktivt arbete som vi behöver göra kanske varje dag, varje förening.
Jag tycker bara tacka för att jag fick komma hit. Ja. Det var jättespännande att sitta och prata mer om det här.
Mm. Ja. Samma.
Det är vi som ska tacka. Superstort tack för att ni har varit här. Vilka fantastiska gäster. Stort tack.
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 Ja, där fick vi höra Anna-Karin och Emanuel dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av hbtq+. I det här avsnittet pratas det om skillnaden mellan att vara välkommen och att känna sig välkommen. Vad kan du och din förening göra för att konkretisera Ekumenias önskan om att vara ett välkomnande sammanhang för alla barn och unga? Hur kan vi göra det synligt istället för att bara säga det? Tack för ditt engagemang och kul att du lyssnar på Ekumenia-podden Fokus. Med ökad förståelse och goda samtal blir vi ett mer jämlikt Ekumenia.